Välkomna till dagens debatt. Slaget efter 12. Med mig här har jag Stefan Wallin, mångfaldig minister, hej. SFPs tidigare ordförande. Numera, ja, vad är du numera?
Nu är jag vd och delägare i Milton Networks.
Mm. Och gör vad då?
Det som man gör när man är vd och delägare i Milton Networks.
Okej, välkommen hit för att diskutera politik. Och det där, Marianne Sundholm, vår politiska reporter här på Svenska Yle. Välkommen också du.
Hej, tack.
Ja, vi hörde där just i nyheten, alltså det har skjutits upp det här. Egentligen var det meningen att Antti Rinne, eller så sa han tidigare, att han idag skulle vara redo att berätta vilka partier som nu är med och bildar regering, men att det är uppskjutet nu till imorgon. Är det förvånande? Vad säger du, Marianne?
Kanske ändå inte. Det var ju många som redan på valkvällen förutspådde att det blir hemskt svåra regeringsförhandlingar och så vidare. Det som ju nog kanske stod klart redan då när Centern gjorde en sån brakförlust är att det som blir den stora frågan är att komma överens om de ekonomiska frågorna med samlingspartiet. Går det att lösa den biten? Och det är ju här som vi nu står just nu. Så att nej, kanske inte förvånade, men inte tror jag det blir lika svårt som i Sverige. Då tror jag att vi snart får höra
det. Det ska vi verkligen hoppas att det blir lika svårt som i Sverige. Det där, Stefan Wallin, du har varit med flera gånger om sådana här regeringssonderingar. Kan du berätta lite om att vad är det som pågår under de där hetsiga dagarna?
Det som pågår nu förstås, det är ju ett nervspel, det är klart det. Mm. Också ett visst rollspel, för att det handlar ju förstås från sonderarens synvinkel om att kunna åtminstone ge den bilden av att det finns flera alternativ. Och att också de tänkbara potentiella alternativen inte ska uppleva sin sits som på något vis säker, utan de ska vara osäkra på att är det någon annan som har bättre förutsättningar att komma med än vi. På det viset hålla sonderaren på mattan och behåller på något vis tyglarna i egna händer. Mm. Och jag tycker också att det här fördröjningen, om man nu kan tolka det så att programmet skulle, eller regeringsbasen skulle klara först imorgon, det är inte hela världen. 1 till 2 dagar hit eller dit i den här änden av processen är inte så stor skillnad. Det viktiga är sen att när man väl har den sannolika regeringsbasen samlad och sätter sig på ständerhuset eller Smålna eller var man nu ska sitta och börjar förhandla, att det sen går ganska raskt och strukturerat framåt. Mm. Och vi har ju sitt exempel också på att det inte har gjort det, och jag har varit med en gång som verkligen
jag har ett minne av en sån här, ja, med bilder av nattliga hålögda sådana politiker som sitter liksom dygnet runt och inte får sova.
Jag tror att det viktiga är det att när man har en potentiell regeringsbas samlad, så det första man bör göra är att man försöker bilda sig en möjligast enhetlig och enig bild av den, så att säga, den stora bilden av ekonomin och vad man vill ha gjort. Och framförallt de ekonomiska utgångspunkterna, alltså med vilken ekonomiska tillväxtprognos som bas börjar man bygga regeringsprogram. Det är helt A och O att man är enig om den saken. Vi har brukat begå på det viset att vi använder finansministeriets kalkyl som bas. Den kan ju sen förstås leva under valperioden som alla kalkyler, men någonting måste man utgå ifrån. Men det som gjort att den här hålögda episoden som du hänvisar till, det vill säga regeringsförhandlingarna 2011, blev komplicerade, så var det att de potentiella regeringspartierna som sen blev regeringspartier var väldigt ideologiskt väldigt spretiga. Det var alltså allt mellan KD och Samlingspartiet till Vänsterförbundet och Gröna och Socialdemokrater och Svenska Folkpartiet, Samlingspartiet. Så. Och det betydde det att när man inte kunde enas om den stora bilden, det vill säga vilken är den ekonomiska tillväxtprognos som man utgår ifrån, så då satt vi ungefär 3 veckor bara att fundera på den saken.
Mm. Det var säkert inte så roligt.
Och det var ungefär det den enda gången faktiskt under min politiska karriär som det har stört mig efteråt att jag inte gjorde dagboksanteckningar. För att skulle man ha gjort det under den här 6-veckorsperioden som sen kom att utspela sig mellan hopp och förtvivlan natt och dag, så skulle man nog få ihop en ganska spännande memoarbok, till och med roman.
Mm. Det är ett slitgöra nog politikerns jobb, tror jag. Egentligen, fast man ofta, det är också lite så här samhällets slasktrattar emellanåt och idag kanske mer än någonsin. Vad tänker du, Marianne, när du har följt med nu den här diskussionen så här långt? Antti Rinne sa hela tiden att han påstod att det här kommer att gå ganska lätt och att han är en erfaren förhandlare.
Mm. Nu kan man väl ännu, alltså om det nu kommer fram någonting imorgon, så nu kan man väl ännu påstå att det har gått ganska lätt.
Så här långt.
Kanske. Mm. Och sen, det är intressant det här du säger om förhandlarens roll, om att låta alla delar tycka att de är med fortfarande och så vidare. För nu är det ju det som har varit liksom intressant att följa med nu när man har tittat på Antti Rinnes pokerface de senaste dagarna när han bedyrar att alla partier fortfarande är med i förhandlingarna. Och sen hur det ändå går spin på det i medierna. Jag menar efter den här lördagens stora intervju i Helsingin Sanomat där han egentligen, jag menar många tolkade som att han nu öppnar dörren större för Centern. Men det där egentligen, så det han gjorde var att höll dörren lika mycket öppen för både Samlingspartiet och Centern. Men det går sån, det blir sån, kanske lite inflation ändå i det här livebevakande av vad som händer nu och vem som säger vad. Och alla jag menar, det är ju ett spel. Alla säger ju vad de behöver säga för att hållas med i förhandlingarna och för att inte avslöja för mycket och så vidare.
Vad säger ditt moderparti, SFP, i sådana här sammanhang?
Vad de säger idag, så det undandrar sig min bedömning, för jag är inte mer aktiv i politiken. Men så länge som jag har varit med, och jag kan nu tänka mig att strategin knappast har förändrats hemskt mycket, så har ju SFPs utgångspunkt naturligtvis varit att framstå som och vara ett samarbetsinriktat, pragmatiskt också vid behov, parti som hellre söker lösningar än försöker skapa konflikter eller fördjupa konflikter.
Men så det säger ju väl alla?
Ja, det kan vara att alla säger så här, men alla gör inte så här. Mm. Och det här gäller också framförallt regeringsförhandlingsläget, där var det lätt uppstå låsningar, som till exempel 2011, som jag just berättade, och mycket annat. Och då handlade det om att alla måste kunna rädda ansikte, alla måste kunna komma ur den där knuten som uppstår utan att förlora ansikte. Och då kan det vara ibland att det behövs ett parti som inte är något av de stora, som på något vis hittar en legering, en lösning, en kompromiss som de andra kan ta utan att behöva ge upp sina egna positioner, men utan att ge den andra stridande parten sen fullt rätt. Och här tycker jag liksom att ett parti som SFP fortfarande har en uppgift både i regeringsförhandlingar men också i regeringssamarbete sen när regeringen finns, att försöka vara den här moderatorn eller facilitatorn i vissa sammanhang där det faktiskt behövs en väg ut.
Jag tänkte om vi skulle titta lite på de här ryktena som har florerat. Det första jag funderar, du har ju också jobbat en tid som journalist, du också, Stefan Wallin. Ja. Är det här nu, baserar det här sig på det som till exempel tidningar spekulerar i nu i kolumner och ledare? Baserar det sig på läckor? Att folk berättar vad som de facto pågår? Eller baserar det sig på något annat? Kan ni göra någon bedömning av det? Alltså hur kommer det här? Jag menar, det kommer ut hela tiden sådana här påståenden.
Nu är det ju både och. Jag menar, och så är det förstås medvetna läckor också. Att inte, nej. Det är ju både det som talas i riksdagens korridorer och det som sprids alldeles medvetet på Twitter och så vidare. Att vara olika förhandlingstaktiker kanske.
Ska vi ta ett exempel nämligen? Jag var inne på det här, eller jag nämnde det här före vi kom in i studion här för dig, Stefan Wallin. Men att till exempel så påstår då en tidning, skrev igår, att Centern redan hade stadigt foten inne här nu i förhandlingarna. Så här. Och just då när Sipilä och Kaikkonen var inne och skulle förhandla med Rinne, så då tweetar Mikko Kärnä. Du skrattar igenkännande, Marianne.
Mikko Kärnä är ju flitig twittrare.
Och där i den tweeten så han då uppmanar centerpartistiska, alla centerpartister egentligen, att fatta nu redan att det är helt korkat av oss att gå in i regeringen nu. Att vädjar till alla centerpartister just medan de som bestämmer, eller de, ska säga, de högsta kuckorna i partiet inne och förhandlar.
Samma, man har ju sett lite liknande saker inom Samlingspartiet, ja. Så här utspel om att vi kan absolut inte ha med Vänsterförbundet och att vi kan inte komma överens med dem. Och nu skulle det ju vara intressant att veta hur mycket av det där som faktiskt är helt kalkylerat, för att det är ju klart att de som är, inte vill man ju heller att de som är inne och förhandlar här för att deras position försvagas av att man helt öppet visar att man absolut vill vara med. Att nu handlar det väldigt, väldigt mycket om att ingen vill spela med öppna kort just nu, eller?
Så är det ju. Det är nog en sån här desinformationscirkus som pågår nu. Den kan vara både delvis koordinerad och sen kan den vara väldigt spontan.
Men Kärnä är nu spontan, eller har någon sagt att så här ska du tweeta?
Jag skulle kanske sätta honom i spontanfack med tanke på hur mycket pressmeddelanden är också. Alltså väldigt, väldigt aktiv med att skicka ut pressmeddelanden. Ja. När han satt,
jo, att, han har en mycket aktiv och kreativ medial profil. Jag tror också att om Centern skulle vilja läcka ut någonting strukturerat, så är det kanske inte Mikko Kärnä som man engagerar som torped, utan det tar sig nog andra vägar i så fall. Det brukar ju ofta vara nog så, kanske om man tänker på sociala medier och sådana tider av någon slags nyhetsvakuum som vi nu upplever, att de som är mest högljudda är kanske de som vet minst om vad det i praktiken handlar om, och de som vet mest så förstår att hålla klaffen.
Och sen det kanske skrev Mikael Ljung där igår på.
Samma
sak.
Och sen kanske också fråga om att det är ett väldigt bra läge att få uppmärksamhet själv, alltså som privat, alltså som politiker, istället för att lyfta kanske partiet, att lyfta jag menar att säga någonting avvikande i det här läget, så alla är så himla intresserade, så ja, så är det ju ett guldläge att få spridning på Twitter.
Plus det att det också är en utmaning för media förstås, för att när alla vet lika lite så blir nyhetströskeln lite ganska låg för det som man sen rapporterar ut. Och det kan just vara att någon sån här pladdare kan mitt i allt få sitt budskap igenom. Inte därför att det skulle finnas ett uns av sanning i det, utan därför att det åtminstone finns något slags åsikter i det.
No, det andra som påstås om Centern uttryckligen är att det skulle pågå en sån här, att det är starka meningsskiljaktigheter, att det finns en massa såna riktigt unga centerpartister som hårt driver på att naturligtvis ska vi in i regeringen om vi bara har en möjlighet till det, för att sitter vi i opposition tillsammans med gud förbjude sannfinländarna, så drunknar vi där och blir liksom ett litet oppositionsparti.
Det är lätt att förstå den här synvinkeln. Det finns ju faktiskt en grupp, ska vi se nu, ett halvdussin, så han har väldigt lovande och begåvade unga centerledamöter som egentligen är mer eller mindre fria från Sipilä regeringens och Sipilä-regimens arv. De har kommit in nu, eller lite tidigare, och som säkert ser just så här på världen. Och de naturligtvis upplever också den politiska terrängen helt korrekt när de hittar Centern ganska lätt i bakvattnet under sannfinländarna. Så att det här är helt naturligt att man tänker så här. Sen är det en annan sak att om det listigt för ett parti som just har förlorat 40% av sina riksdagsmandat och i den senaste gallupmätningen igår ligger på femte plats bland partierna. Det kanske inte riktigt från den startrutan som man tar sats in i regeringen tillbaka.
Det tänker jag på den, alltså trovärdigheten för politiken överlag, att om man har förlorat så där mycket mandat, så där många mandat i ett riksdagsval, ska man då sitta i regering? Vad betyder det för folks, alltså för politikens trovärdighet? Men sen, jag menar, det är ju klart att det, eller, oberoende vad nu någon enskild ledamot inom Centern tycker och så här, så det är ju självklart att den diskussionen måste finnas där, att vart det partiet på väg när allt fler väljare flyttar till stan och de har en demografi som kanske inte är då gynnsam här med utvecklingen, men sen i kombination då med att du är det nu en eftertraktad position att sitta i opposition och vara högljudd när det är troligen Jussi Halla-aho och sannfinländarna och dessutom kanske Li Andersson och Vänsterförbundet. Var är Centerns plats då i den, oberoende vad det blir, så blir det ju inte lätt.
Mm. Men du använder ett uttryck, politikens trovärdighet, alltså att ett parti som det där gått på en brakförlust i valet så skulle ändå sitta med regeringen. Nu, om vi talar om politikens trovärdighet, det har lyfts också i samband med att du, Stefan Wallin, hänvisar just till Hesaris nya Gallup. Största partiet är Sannfinländarna. Vad säger vi om politikens trovärdighet om det största partiet inte sitter i regering?
No, Gallup är ju Gallup förstås, och valresultat är valresultat, som tur. Men jag tror att det var ingen överraskning att Sannfinländarna nu var störst. Det låg i luften redan strax före valet. Mm. Och jag tror att den här Gallupen också visar det att kurvorna, Socialdemokraternas och Sannfinländarnas kurvor hade liksom börjat korsas just precis på tröskeln till valet. Och det var väl säkert tur för Socialdemokraterna att den här kampanjen tog slut när den gjorde. För att annars skulle det ha pågått en vecka till. Mm. Så kan det vara att de här kurvorna korsats, och då skulle vi ha haft en helt annan konstellation efter valet. En helt annan än vad vi har nu.
Sen är de ju nog, det ser jag också nu när jag tittar på EU-vals från nästa val som vi har på väg. Frågorna som partierna lyfter upp inför EU-valet. Så Sannfinländarna sticker ut i väldigt många frågor som verkligen liksom med motsatta åsikter än alla andra. Att fast de är största parti så är det ju ändå en femtedel som har röstat på dem. Medan fyra av fem finländare inte har röstat på dem. Att då tar man till exempel klimatfrågan där de är klara nej-sägare. Och alla andra partier är ja-sägare till åtgärder. Eller asylpolitiken där de har en klart avvikande åsikt. Så man kan kanske inte ändå säga att det är de som att ett parti som representerar en femtedel av väljarna ska få vara de som bestämmer om vår framtid när det gäller klimat och asylpolitik till exempel, som ändå är stora frågor just nu.
Det här är en bra iakttagelse, och den gäller hos oss lika mycket som den borde ha gällt till exempel i Sverige förra hösten. Och det var ju många som frågade sig att hur kan det komma sig att ett parti som bara har ett understöd på mellan 15, 16, 17, 18% är den som kommer att dominera hela debatten. Och det är ju förstås en bra fråga. Kanske det var så att andra partier och media var lite, helt enkelt var intresserade av att utmana de här populisterna, Sverigedemokraterna hos dem och Sannfinländarna hos oss. Och nu var det ju några av våra valdebatter, skulle det ha varit kanske den sista stora före valet hos oss, där Jussi Halla-aho, tror jag, bara om ordet en gång under hela kvällen. Och ändå talade han mest.
Det som är så både i Sverige, och nu kan man väl säga att man sa det här också, att de som presenterar det tydligaste alternativet nog ändå vinner på det. De som faktiskt tar den här fighten, här har Vänsterförbundet och De gröna gått framåt. Medan de som är mera kanske försiktiga på den fronten, eller till och med kanske försöka lite flirta med Sannfinländarnas väljare, kanske inte sen har vunnit på det.
Samlingspartiet har ju också klarat sig bra, och nu har jag spenderat faktiskt några dagar med att kolla vad de har, också en intern hård diskussion om det här, om Sannfinländarna. Bland annat, nu minns jag inte hennes namn, Elisa någonting, som är årets unga samlingspartist.
Och sen, vad heter hon, Terhi?
Kolmes
har också sagt att Sannfinländarna borde...
De säger säger så här, den här årets unga samlingspartist, förlåt nu att jag inte minns hennes släktnamn, Elisa någonting, hon har tweetat och sagt att hon tycker att det här är helt upprörande, den här diskussionen, för hon säger att nu är det ju helt klart, om vi tittar helt kallt på vad samlingspartiet står för, så är vi i ekonomiska och värdefrågor i mångt och mycket, mycket närmare Sannfinländarna än De gröna till exempel.
För att inte tala om, den tråden jag såg så handlar om Vänsterförbundets möjligheter till medverkan i regering, och där finns det nog säkert många samlingspartister som hellre skulle välja.
Det ledde till en lång debatt där, en lång tråd som jag sen satt och nystade i, och där fanns många prominenta också samlingspartister som sen var dit och liksom bidrog, att det var helt klart att här finns två linjer inom samlingspartiet. Mm. Vad tänker ni om det här?
Det är säkert så att en del åtminstone av Sannfinländarnas nuvarande väljarbas så är ju säkert personer som tidigare har röstat på Samlingspartiet eller, mm. eller Socialdemokraterna av olika orsaker. Så det kan tänkas att det finns någon typ av så här liten mental navelsträng mellan delar av Samlingspartiet och delar av Sannfinländarna. Och när det gäller sen Vänsterförbundet så där finns det ju naturligtvis väldigt få gemensamma kontaktytor helt av ideologiska orsaker. Mm. Det finns säkert ytterst få samlingspartister som i det föregående valet har röstat på Vänsterförbundet eller tvärtom. Så att här är det klart att det finns liksom en klassisk, ganska liksom naturlig linje mellan de här två partierna. Men det betyder ändå inte att det skulle vara möjligt för Samlingspartiet och Sannfinländarna att till exempel sitta i samma regering. Och det beror ju så naturligtvis som tur på att den som ändå uttolkar partiets samarbetsvilja med andra partier så är ändå partiledningen. Och jag har nog svårt att se att den nuvarande samlingspartistiska partiledningen som jag upplever vara tämligen liberal skulle faktiskt kunna sätta sig i samma Audi, tänkte jag säga, samma regeringsläger som Sannfinländarna som faktiskt, när det gäller till exempel människosynen eller synen på grundläggande principer för hur det här samhället ska fungera, humanitära aspekter och så vidare, är totalt avvikande från Samlingspartiet.
Och sen tycker jag nog det är väldigt tydlig signal från regeringssonderaren att lyfta upp, jag menar ju självklart, det var självklart att klimatfrågorna skulle vara med, men att sätta det som nummer ett på sina 11 frågor tycker jag är en ganska tydlig signal från början till att man kanske inte kommer att komma överens med det parti som lämnar sig utanför riksdagspartiernas överenskommelse om klimatfrågor i december. Att nu var det ju tydlig signal om att det blir svårt för Jussi Halla-aho och Sannfinländarna att komma med.
Säkert. Sen ska vi komma ihåg att det som man säger och det som man sen gör så är två vitt skilda saker.
Förstås, och nu har det ju de senaste dagarna bedyrats att alla är med i diskussionerna och så vidare. Men nu tycker jag ändå att det är liksom grund. Signalen ganska tydlig från början.
Ja, sen så kom den här Metsä Groups, den här utspel precis efter att de här frågorna hade åkt iväg, vilket var en väldigt intressant valt tidpunkt. För att det där Antti Rinne då förstås som den fackföreningsman han från grunden är så säger att naturligtvis arbetsplatsen är jätteviktiga och dit får den klimatpolitiken så där kanske. Det beror ju på hur man ser på saken. Hur som helst så den här splittringen just gällande Sannfinländarna, hur man ska förhålla sig till den finns också inom SDP. Alltså jag ringde, jag gjorde något samtal till sådana här som är väldigt inne i SDPs ledning och säger att där finns nog av de här sådana socialdemokrater som är det, har varit det alltid, som finns där just på grund av det, den här fackföreningsrörelsen, det är liksom på grund av, det är inte på grund av någon stor internationell solidaritet och sånt, utan det är därför, hur ska vi säga, av födsel och ohämmad, alltså kan man vana egentligen. Och de anser, många av dem, att inte det är något värre fel på Sannfinländarna egentligen heller, och på många av de saker som de riktlinjer de drar upp.
Sen finns det ju väldigt många olika sannfinländare också. Att det är ju,
precis.
Ja, klart att, jag menar, det finns verkligen väldigt många olika när man träffar dem i riksdagens korridorer och tittar på vad de jobbar med och vad de jobbar med i EU också. Helt totalt annat än här hemma. Att det är ju klart, och sen förstås måste ju alla de här stora partierna på ett annat sätt ta ställning till sannfinländarna. Att det är liksom, när man är på börjar vara på så där samma startlinje som nu så
är det. Faktum är ju nog det att Socialdemokraternas valresultat nu i riksdagsvalet var ju faktiskt inte särskilt bra.
Ja, det var uselt med tanke på utgångsläget.
Med tanke på utgångsläget efter en sån valperiod så borde de ha kunnat göra ett lika bra val som Paavo Lipponen socialdemokrater gjorde 1995 efter Aho-regeringen. Men efter det har spelplanen förändrats efter 1995. Och det är alldeles klart att under så att säga normala förhållanden utan Sannfinländare så skulle sossan gjort ett kanonval. Men de har gemensamma väljargrupper. Timo Soini på sin tid kallar ju Sannfinländarna för arbetarparti utan socialism.
Ja.
och det är liksom appellerat till de här som kanske nu inte tycker att röda fanor och storsamlingar på Hagnäs torg liksom är det som man brinner för. Utan man är mer ute efter pragmatiska, kanske raka besked. Och just det som Marianne sa, liksom, att man lite utmanar. Man har liksom en profil som avviker från de övriga.
Ja, och många är också rädda för att det blir konkurrens om arbetsplatsen. Alltså de på ett sätt stöder Halla hos den här invandrarkritiska linjen.
Ja, alltså man vill värna om en blåvit homogen arbetsmarknad, en monokultur som de facto inte finns och kan inte finnas, ska inte finnas. Men man kan alltid skapa en illusion om att det här är vårt idealsamhälle där vi sitter i vår egen bubbla och blåser varmluft i den bäst vad vi kan. Men det kommer aldrig att kunna hända mer. Vi lever i en öppen gränslös ekonomi och vi är beroende och vi har alltid varit beroende av influenser från andra länder och till exempel behovet av arbetskraftsinvandring, så alla som nu har någon slags hum om hur det här samhället ser ut, hur vår demografi ser ut, hur vår arbetsmarknad ser ut, hur vår statshushållning ser ut, så vet att vi behöver fler hjärnor, muskler, händer, människor från andra länder för att komma hit, också för att jobba, för att berika vår kultur, för att bidra till finansieringen av vårt välfärdssamhälle. Om man förnekar behovet av invandring i det här landet, så har man ingen som helst aning om hur detta land är beskaffat, allra minst i framtiden.
Ja, det var en politisk sån här brandtal här som du höll, men faktum är att det finns en massa människor säkert som också lyssnar nu och som inte alls har samma åsikt.
Absolut.
Ja. Och det här måste ju tacklas på något sätt utom att du kanske håller på att demonisera ett parti som har lockat så här mycket väljare i senaste valet. Hur gör man det? För jag tycker här pågår en viss form nog av demonisering också. Det. Som inte leder, det hjälper ju inte överhuvudtaget. Det som du Marianne just själv sa, att det finns ju många sannfinländare också som jobbar med som
det som är väldigt svårt med sannfinländarna är att bevaka andra frågor. Exakt. Än invandringen. Mm. Och det här är ju någonting som de själva, jag var på en partikongress där det frågades om just det här, hur det, först hade de presenterat sitt program där invandringen nämndes i precis varje punkt.
Det är så.
Sen får de en fråga om varför det är så här, och Jussi Halla-aho svarar att varför vill ni journalister alltid bara tala om invandring med oss? Att han liksom vände på det helt och hållet, trots att de just har presenterat ett program där invandringen nämns under precis alla punkter, att det är jättesvårt att ta tag i den här frågan. Man skulle ju vilja titta då på sannfinländarnas ekonomiska politik, och så kommer det svar som handlar om invandring. Att, hur ska man göra det här?
Mm. Just det här med demoniseringen, det är en bra point förstås. När ett parti får nästan 20% understöd så är det klart att det växer ju en fråga. Berättigad fråga i en parlamentarisk demokrati att vilken typ av ansvarsposition kan ett sådant parti få. Och jag har svårt att se att dagens sannfinländare skulle vara så rumsrena att de kan ingå i en regering.
Vad menar du med rumsrena?
Det skedde ju på sommaren 2017 naturligtvis när det gamla sannfinländska partiet, eller vad ska man säga, sprack. Så kan man ju säga att den mera moderata falangen, och kom ihåg att allting är relativt, blev kvar i regeringen, mera pragmatiska falangen, medan sen radikalerna gick i opposition, och det är nu de som har vuxit sig till den nivåer som vi såg i det här valet och i den senaste gallupen. Det är ett mycket tuffare gäng än det gäng som sammantaget bildade regering 2015. Så att jag har svårt att, här är två skilda partier egentligen som vi talar om, men point var egentligen det att våra erfarenheter är ju de facto två gånger det att har man ett populistiskt parti som gör ett bra val, ger man dem ansvar, så blir man småningom av med dem. Det hände 1983 när Kalevi Sorsa tog med Landsbygdspartiet som var den tidens populistiska rörelse. 7 år senare hade partiet de facto förintats. Och sen hände det 2017 på sommaren när sannfinländarna följde cellbiologins principer om att delas enligt, föröka sig enligt delning.
Mm. Och den här förändringen skedde ju så fort det gick med i regering. Alltså efter förra valet, när man tittar på partimätningsstödet för sannfinländarna, så det stört dök ju efter att det blev klart att de är med i regeringen. Mm. Och där låg det, alltså det låg nere på 8-9% ända tills, alltså genom den här splittringen och genom allt, ända tills januari i år, några månader före nästa val. Att nu är det ju jätteintressant att så länge det, att den här mobiliseringen inför det här valet och vad som hände sen efter efteråt.
Alltså de har ju en skicklig partiordförande, mm. det är ju bara att konstatera. Han är skicklig.
Ja. Men plus det här, hur illa det gjorde dem att sitta i regering och ha det där ansvaret, att stödet halveras.
Men det är det här som är populisternas problem ofta, att populism och framgångsrikt ansvarsbärande i svåra frågor i regeringsställning, det går inte ihop, därför att det är som eld och vatten. Populism och framgångsrikt ansvarsbärande i svåra frågor, tuffa beslut, nedkörningar, inte är det därför populisterna finns, utan de finns till för att säga nej till allting som är jobbigt. Det är också därför de ofta får understöd, för folk vill gärna ha enkla svar på svåra frågor, sådana som säger att så här borde det vara. Det räcker för en del väljare, inte för alla, som tur.
I så fall, om det funkar på det sättet, och det är inte första gången heller som den här förklaringen nog har liksom getts, men om det funkar så varför då ett sånt unisont nej till att ta med dem i regeringen?
Det är väl nog så att någonstans går gränsen också. Och jag tycker att regeringen sonderar inne har varit väldigt tydlig på den punkten att synen på människovärde och liksom grundläggande värderingar är så avvikande i det sannfinländska lägret jämfört med de som han och Socialdemokraterna står för, att här går liksom en antagligen oöverstiglig skiljelinje. Risken efteråt är att man liksom demoniserar på nytt. Men jag tror det är också bra att man någonstans, att man visar att någonstans går det också en gräns. Så, om man läser till exempel Halla-ahos bloggar från inte så hemskt många år tillbaka, så de är ju så rysliga som man tror inte att det är sant.
Sen måste ju medierna, eller vi måste ju ta större ansvar kanske också då, utan måste definitivt ta större ansvar för att titta på andra saker än just de här bloggskriverierna och sånt som ger häftiga rubriker. Att det är ju lätt att göra häftiga rubriker på populism eftersom det är såna åsikter som väcker mycket uppmärksamhet. Men titta just på på vad de på riktigt driver för ekonomisk politik och står de på riktigt på den lilla människans sida och som ju är kanske budskapet, men titta på något annat än det som de lyfter upp som sina stora nej-frågor, invandring och klimat.
Det som jag tycker var lite intressant bara när man nu nämnde den här splittringen då tidigare och talade med om Timo Soini. Jag menar, Timo Soini har gjort sig känd för väldigt kontroversiella utspel om abortfrågan till exempel. Han har gjort sig känd med sådana riktigt elaka utspel också i offentligheten att någonting han inte tycker om, så är det kasvis homofillari. Ni vet allt det här. Jag vet inte om ni minns den, men sånt gör ju inte Jussi Halla-aho nu. Han har ju bemödat sig om att ha ett städat och rumsrent tilltal nu.
Ja,
jag utmanar er nu på den här punkten, ja. För att på något sätt så är det som att alla skulle ta med Timo Soini, det är en sån här ofarlig liten rund farbror som nu, han är nu sån där att han säger sån här.
Ja, han är en fullblodspolitiker, men att färggrant språk, hur man säger saker, har alltid varit för honom minst lika viktigt som att vad man säger dem eller vad man säger. Men det här liksom, med de här metaforerna och språkbilderna, det har alltid varit ett varumärke för honom. Det har varit en del av hans brand. Men Halla-aho har inte behov av samma typ av, och det sitter kanske inte heller i hans habitus att han skulle använda väldigt färggrant språk, utan han fokuserar enbart på vad han säger. Och det budskapet är ganska kallt. Så man ska liksom lyssna väldigt noga på inte hur han säger det, utan vad han säger och också vad han låter bli att säga.
Det är nog båda väldigt skickliga mediestrateger på helt olika sätt, men båda väldigt skickliga.
Det som jag tycker nämligen är intressant här är det att som många vanliga människor som följer med de här regeringssonderingarna har påtalat i kommentarsfält och på flera ställen som jag har sett också, så är just det här att de upplevde det som konstgjort, det här att mitt i allt så när sannfinländarna splittrades då, så att den här ena falangen var mitt i allt, liksom, den var nog rumsren, men den andra var inte. Att och nu mitt i allt så är det på annat sätt. Att folk hänger inte riktigt med i det här. Vem är det som bestämmer att i vilket skede någon är rumsren och inte? Och när handlar det om maktpolitik?
Hela tiden handlar det väl om maktpolitik. Absolut. Nu var det ju det som var det liksom det var ju de andra regeringspartierna som bestämde att nu är den här falangen rumsren. Att det var det som var det tydligaste budskapet man ville ge då. Och det är det man talar, det är liksom lite det eko man hör nu också. Mm. Att plötsligt talar man ju om, eller ja, man talar fortfarande om den här gemensamma värdegrunden. Precis som man talar då vid den här splittringen.
Att grejen är ju bara den att skulle vi ha här en sannfinländare nu, någon inte någon, jag menar kanske av den där hårdaste, men någon av de här rad som har blivit invalda i riksdagen, så skulle de ju aldrig gå med på att säga att det är något fel på deras människosyn. Jag menar, det är ju vi som säger det, eller ni som säger det.
Ingen tycker väl att ens egen människosyn är dålig.
Ja, men det är känsliga frågor det här, det är jätteintressanta. Och det där faktiskt, jag brukar alltid säga att skriv gärna vad ni själv, hur ni funderar kring den här frågan. Ni kan skriva till min egen e-postadress bettina.sagbom@yle.fi. Jag läser allting och tycker det är väldigt intressant att ta till mig hur ni resonerar. Det sagt, när vi bara har någon minut kvar, skulle jag fråga att nu har vi haft en lång diskussion igen som handlar här på slutet om sannfinländarna. Men därför just, tror ni, vad är bedömning? Är den dörren, fast han må säga vad han vill rinna med, är den stängd i och med det att han sa att deras människosyn är så annorlunda?
Jag skulle säga att den är det, och det har också skaffat mig det att han har faktiskt alternativ.
Ja.
Ganska förutsägbara alternativ, alltså jämfört med sannfinländarna.
Mm.
Han har både Samlingspartiet och Centern som båda är beprövade regeringspartier. Man vet ungefär var man har dem, till och med ganska bra. Och de är också på det viset mogna som partier, att de förstår vad det innebär att gå in i en regeringsförhandling och att sitta i regeringen, att bära ansvar och fatta jobbiga beslut.
Mm.
Så att jag tycker liksom att skulle vi ha ett läge av alternativlöshet, skulle det vara mycket värre. Men det har Antti Rinne inte just nu, utan han har faktiskt två helt hyggliga alternativ.
Helt kort, Marianne, har du samma tolkning?
Jag tycker den har varit stängd från början med klimatfrågorna
med de
och
frågorna.
Människosyn. Ja.
Ja. Okej, så ni skulle vara väldigt överraskade om den mitt i allt skulle öppnas.
Jo. Definitivt.
Det sa de inom SDP också, som jag kollade med för det, sa att det är nog början till slutet på Rinne i så fall för i egna partier, för att han har så att gott som lovat att den här dörren är stängd. Han måste sen säga offentligt vad som helst.
Då skulle det vara alla Rinne.
Ja, vi får se vad som händer. Jag tackar för att ni kom hit, Stefan Wallin, Marianne Sundholm. Och imorgon så borde vi ha en regeringsbas. Och nu debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.